Jag tror ju att olivoljan är bäst, men smör ligger ju inte långt efter alltså. Och majsolja verkar tyvärr ganska farligt. Medelhavskost med rödvin. Man fick 30% mindre hjärtsjukdom på 5 år med hela det paketet. Om man är medelålders och fet och lyckas gå ner till bara vara överviktig, dör man också i förtid.
Jag kommer att ta en paus som programledare och då har jag ju en fantastisk ersättare. Jag tittar på dig, Fredrik. Du ska få vara min ersättare som programledare under valåret 2022. Välkomna till livepodd med Hälsa för ohälsosamma och boksläpp för Fredrik Nyström.
Jo men.
David Ebrard heter jag. Jag är läkare, författare och programledare för den här podden. Och Fredrik...
Jag är också författare nu.
Ja, du är också författare nu. Fantastiskt. Du har släppt boken Radikalt lagom. Det är ju väldigt mycket spännande saker du säger i den här boken. Den kom ut nu och den är slut, hörde jag.
Ja, den tog slut på 2 dygn.
Och det är ju väldigt synd, för det är ju den perfekta julklappen, eller hur?
Till den som har allt.
Ja, och
framförallt... Kan skaffa sig lite mage också, lite mer rövning.
Ja, men just det, i och med att då har man ju lite bättre samvete inför julen om man läser den här boken, eller hur?
Ja, det är ju syftet med den, att ta bort en massa onödiga, dåliga samveten så man ska kunna må lite bättre och bli lite mer lagom.
Ja.
Med gott samvete.
Ja, okej. Okay. Men det är så många spännande saker du säger. Jag har en hel lista här framför mig med allt möjligt spännande som du säger. Jag tänkte att vi bara går igenom listan.
Men visst har vi egentligen redan pratat om allt det här? För det känns som att boken
vi hade ju, det här är ju
upprepar vad vi pratade om i första avsnittet.
Ja, och jag känner ju som att det är lite tack vare mig som den här boken finns. Eller hur? Får jag någon procent? Jag får prata med förläggarna här om jag får procent på den.
Och att Anders Hansen inte dök upp. Så var det faktiskt. På våran tänkta debatt.
Ja. Han hade ju han hade så mycket att förlora på det, sa han.
Sa han det?
Ja, nu kan jag säga precis vad jag vill. Men så var det faktiskt. Han sa det, att han hade så mycket att förlora på det. Han det kunde förstöra hans varumärke. Så var det. Men okej, okay, men vi lämnar Anders Hansen och så pratar vi lite om din bok istället.
Det är mycket mer positivt.
Som du säger, väldigt många saker. Jag tänkte jag bara går rakt igenom här för publiken och för lyssnarna också. Vi kan börja med det här. Fibrer, säger du. Det har jag ju då som har varit programledare för den här podden i 3 år. Då får jag höra hela tiden när man pratar med alla så kallade experter att fibrer är det enda man vet. Det är riktigt bra.
Det är ju jättemärkligt.
Ja, visst är det märkligt. För
det
du säger att det är inte alls bra.
Alls för det.
Och du får, det enda det ger är en upprörd mage.
Alltså som kan ge, men alla okay. Får ju inte det. Är man väldigt förstoppad och du försöker gå igenom i boken, då kan det ju hända att det kan vara bra att äta mycket fibrer. Men idag tror jag det är väldigt många som har precis det motsatta problemet. Kaffe är billigt. Kaffe är billigt.
Ja, micken fungerar inte.
Nej, jag tror inte micken funkar.
Det är bara
inne,
för inspelning.
Det blir bara ont i öronen på de som sitter och lyssnar.
Det är så. Vi måste ha micken för att det spelas in. Men det går inte ut här. Så
är det. Det är jag som pratar för fort som vanligt. Men alltså, jag blir ju lite uppjagad även utan kaffe då. Men annars så är ju kaffe en av de säkra källorna till att många är lösare i magen. Och sen så äter vi massa kryddor och vi äter massa chili och så är vi stressade. Så jag träffar i alla fall väldigt många patienter som har problem med det motsatta. Att de har oroliga magar.
Och då ska du inte äta fibrer?
Nej, alltså många blir påfallande mycket bättre när de tar bort fibrerna automatiskt med LCHF. Och plötsligt som en bieffekt. Får de bättre blodsocker och bättre magar.
Ja, men vad bygger det här på? Att man hävdar då att fibrer är så fantastiskt bra.
Får jag dra till
bra?
Med någon konspirationsteori så ska det vara bra. Det. Att det passar in i liksom livsmedelsproduktionen där de försöker sälja på en massa billiga kolhydrater och sen så ska de passa på att stoppa i fibrer i dem. För då skulle de plötsligt bli ännu nyttigare då.
Men om man då tänker, om jag får vara lite djävulens advokat här, är det inte så att vi härstammar evolutionärt från en tid då man fick i sig väldigt mycket fiber? Borde inte maskinen människa vara gjord för att vi ändå får i oss rätt mycket fiber?
Men det är
fiber?
Jättemycket vi är gjorda för som ändå inte är nyttiga.
Jo, men alltså det finns ju någon rational bakom, liksom rent teoretiskt.
vad ska man säga då? Alltså, det där är ju faktiskt ett argument jag har fått möta många gånger från mag-tarm-specialister eftersom jag jobbar ihop med professorer och sånt. Och de brukar ju framföra just den teorin att om man levde naturligt för och fick i sig jättemycket svårsmälta ämnen så kunde man gå skita i skogen då var som helst. Man behövde inte ens torka sig i rumpan. Ja. Det kan jag komma ihåg. Jag har inte riktigt förstått allt vad det innebär. Men det kan jag precis höra hur mina professorskollegor inom gastroenterologi säger. Men liksom, ja, men säger vi kan ju inte gå och... Ja, men visst, och det är väl en selektion till att sådana som sysslar med att titta folk i genom, här uppifrån eller där nerifrån, för det är ju det de gör. Titta djupt in i folk från bägge ändar, gastroenterologer, gastroskopi och rektoskopi, va? Det är ju det som är deras jobb. Och prata avföring, ursäkta.
Jag har haft väldigt... Det är ju det vi gör nu.
Ja, men det är det de håller på med hela tiden, får man tänka på. Att då kan man väl bli lite fokuserad vid det här och tycka att det viktigaste kanske är att man inte är förstoppad. Men återigen så är det en baksida på det här också. Och det är faktiskt
att många... Det var lite Göteborgsvits där också.
Vi säger det. Östgötsk. Men alltså att man ska tänka på det. En del behöver fibrer och det är bra för de som är förstoppade. Kanske det är de som är väldigt förstoppade som är högljuddast i debatten och därför försöker framföra att alla
så.
Ska...
Det känns som de högljudda är rätt förstoppade,
ja,
generellt.
Jag tror
sett.
Det.
Ja, okay.
Men alltså annars har jag ingen riktigt bra förklaring till varför det är en av de myter som är svårast att ta koll på även bland mina kollegor. Den andra är väl träningsnyttan som vi kommer till senare.
Ja, men då kan vi ta den. Du hävdar ju träning, det kan vara dödligt.
Ja,
det kan det ju.
Det står ambulanser där vid Lidingöloppet och Vasaloppet.
Ja, det har vi pratat om förr.
Eller vad säger du, Åke, som körde alla de där? Nästan.
Ja, ja. Ja, men vad är faran med träning då?
Nej, men det är ju ganska nyligen som det har kommit bra data på att det verkligen finns en mörk sida även utav hård träning som drabbar mer vardagsmotionärer än bara elitidrottare, där det ju annars är så uppenbart när man läser sportsidorna hur mycket skador det är. Och sistone har man ju då kunnat få bildavbildningstekniker, magnetröntgen närmare bestämt, som visar då till exempel att maratonlöpare har mer R i hjärtat än soffliggare. Det har en specifik
men
referens.
Men det där har
på.
Jag ju återkommit i podden till flera gånger.
Det är väldigt accepterat bland kollegor och alla möjliga.
Nej, men jag tycker det är ganska uppenbart när man tittar på en 65-årig maratonlöpare och så tittar du på någon 65-årig som till exempel lyfter lite skrot till vardagslag. Så kan du bara jämföra och se hur de ser ut, så inser man att maratonlöparen ser ju inte friskare ut än den andra. Tvärtom, de ser halvdö ut, hela bunten av de här gubbarna som springer runt på Stockholm Marathon, eller?
Det är precis så trenderna blir. På Lidingöloppet vet jag att de har börjat uttrycka tydliga problem med det. Att det är ungefär samma grupp som fortsätter att springa fast de blir äldre och äldre. Och de funderade ett tag på att ha obligatorisk EKG-tagning innan.
Eller åldersgräns
så att de inte...
kanske.
Va?
Eller åldersgräns kanske.
Ja, det är, så hörde inte jag att de tänkte göra, utan mer hanterade genom att ha någon slags hälsodeklaration eller till och med test på de äldsta. Så de minimerar risken att de dör i plötslig död under själva loppet. För det är ju dålig reklam.
Du hävdar också hård träning kan försvaga immunsystemet.
Det är välkänt faktiskt. Det är bara att man inte pratar om det så.
För det här läste jag ju bara häromdagen att Anders Hansen, om vi nu pratar om honom, han går ut och säger att det är tvärtom.
Jag måste säga, igår var jag hos Malou och då träffade jag den här Bo Olsen, heter han, va? Som är infektionsläkare.
Just det, han som
och vi sa bara det. Dels så knackade han mig på axeln och sa, håll helt med dig om det där två glasen vin, sa han. Vi växlar där inne hos Malou. Och sen så kom vi in genast på det här med immunförsvar och för hård träning. Och han sa ju det är ju hur välbelagt som helst det här. Att hård träning sänker ju immunförsvaret. Och det ser vi hos till exempel våra skidåkare. De får ju astma allihop, vilket är ett immunsystemsproblem.
Men det tänkte jag på redan alltså, innan jag typ läste på läkarlinjen, så tänkte jag att det är helt fascinerande att alla de här längdåkarna har astma hela bunden.
Nej,
jag tänkte att det var en dopinggrej i och för sig.
Ja, men det roliga är ju att deras astmamediciner har blivit doping, kommer du ihåg?
Ja, men det är
jättekrångligt.
Ja, så att jag tänkte att det var därför de skaffade sig astma för
helt
att dopa
exakt.
Sig.
För då kan de få rätt att använda de här astmamedicinerna som är doping. Så det är ganska komplicerat.
Alltså det är inte säkert att det kan som säga. Det finns en korrelation.
en kausalitet. Man säger astma bara sådär på.
Ja, men det är väl bara ett intyg från en idrottsläkare.
Fast de har ju astma på riktigt, stackarna. Och det hör väl ihop med att man sen också har satt en nedre gräns för hur kallt det får vara. För det kopplar ju lite till att man blir väldigt ansträngd i luftrören när det är väldigt torrt, vilket ju blir när det är väldigt kallt. Så nu finns det ju, vadå, minus 20 och minus 16 och vad det är. Sen får de inte köra några tävlingar i alla fall. Jag kan inte det exakt.
Eftersom man allihop har astma och han kan dö. Det är därför.
Usch, man kan fortfarande dö av astma fast det finns bra medicin.
Det kan man.
Det är förfärligt faktiskt.
Det är ju många. Det fick jag lära mig en gång i tiden. Det är 1000 varje år i Sverige som dör av astma eller någonting sånt.
Det är inte så lätt även om vi fått bra mediciner. Så det är ett exempel på immunologin. Jag beskriver ju i boken precis hur den enormt vällöpande professorskollega jag har som springer maraton, som är en studie jag gör, för jag springer ju maraton i boken och beskriver hur dåligt det går för mig.
Men han fick och hur dåligt du mår.
Och han fick ju springa sitt maratonlopp i intervaller för att ens bli trött. Han sprang en mil på 27 minuter.
Nej, det kan
han
inte.
Men han var en av Sveriges bästa. Aha. Och nu är han över 60 och springer maraton som ingenting liksom. Men han fick då alldeles typiskt bältros veckan efter. Både han och jag ser det såklart.
Och bältros som, för er som lyssnare som inte känner till.
Det är den
till,
det läbbiga är ju virussjukdomen som man får som ett bälte och som gör jätteont. Det är vita blåser på röd botten.
Och det är egentligen samma virus som vattkoppor.
Herpes ungefär också. Det är väldigt närbesläktade.
Ja, det är ju egentligen samma virus som vattkoppsvirus som alla människor har. Men det är först när immunsystemet krackelerar som man får det.
Det sitter faktiskt och bor i nervsystemet och sen kommer det ut då ur en sån här... Ja.
Men ska vi prata alkohol? Ja. Alkohol, det är roligare.
Ja, det är roligare. Ja.
Eller för du nämnde ju det att det här är, alkohol är, det kan till och med vara nyttigt.
Jo.
Och vad finns det för belägg för det? Vi har ju pratat om det här förr. Men,
alltså, det finns ju framförallt, och det är ju otvetydigt, så har ju funnits i över 10-20 år bra epidemiologi som talar för att ett måttligt alkoholintag så tydligt kopplat till en förbättrad prognos framförallt vad gäller hjärtat. Men då kan man ju säga att det kanske beror på att det är så farligt att vara nykterist då, som driver det här. För nykterister
det är
ju
svårt,
farligt
med korrelation och kausalitet.
Det
kanske är att man är så här mer mjältsjuk i allmänhet.
Ja, liksom, man undviker alkohol
och
om man har...
Moralistisk och gnällig, det kan vara det.
Det är alldeles sant.
Farlig personlighet på något
men
sätt.
Men det som ytterligare finns då är ju mekanistiska studier där jag har gjort en eller två... Där vi liksom visar då att blodfetterna blir klart bättre av ett måttligt alkoholintag. Och det är ju väldigt väl etablerat. Vi i diabetessammanhang varnar vi ju våra patienter för att dricka alkohol. För de kan få så låga blodsocker. Mm. För det motverkar ju diabetes så att säga. För det sänker blodsockret.
Och det är det inte så att du får någon rebound på det?
Jag talar om alltihop är måttligt regelbundet alkoholintag. Ja. Typ 2 glas vin om dagen för män och 1 för kvinnor. Eller motsvarande annat alkoholintag. 2 glas till karlar, 1 glas till kvinnor om de är normalstora. Ja, absolut. Man får inte spara allt till helgen. Ja, men egentligen finns det mest inga bevis för det. Men man brukar inte kunna ta all medicin en gång i veckan mer än möjligen. Levaxin då kanske. Men man överlever på det.
Ja,
det är så lång halveringstid, men det blir nog ganska hoppigt.
Ja, det blir hoppigt.
Men det sista, och det är att man har gjort en jättesnygg studie nu där man precis med 24 timmars blodtryck som jag är så svag för det var där jag började min forskningskarriär på slutet av 90-talet. Så jämförde man då att dricka ett glas vin till maten på kvällen jämfört med att samma person drack vatten istället eller om det var mineralvatten. Och det blev 13 mm lägre systoliskt blodtryck vid midnatt om man drack rödvin. Det är lika mycket som en bra blodtrycksmedicin. Mm. Det vet du.
Mm.
Och dessutom är det ju så...
Det är en riktigt bra blodtrycksmedicin.
En riktigt bra blodtrycksmedicin. Mm. 13 mm sänkt jämfört med placebo. Och sen då framförallt så har det ju kommit andra data vad gäller blodtrycksbehandling. Att det är ju nattligt blodtryck som man ska dra ner. Man har till och med visat att det är bättre att ta medicinerna till natten än till morgonen. Så ta den här nattfösaren på det sättet och sänka sitt blodtryck.
Så det här gamla som tant och gubbar gjorde för de drack lite whisky på kvällen där. Ja. Det är en bra grej.
Det går med alkohol.
Men det är också en sån här sak som jag ju då en viss erfarenhet nu efter 3 år som programledare här. Att det här är återkommande. Det här när jag nämner det här. Då,
det blir ett jävla liv.
Det blir gästerna som jag har kommer ju hela tiden och säger nej det är bara bullshit. Det är bara alltså det där stämmer inte.
Men då har jag inte sagt det bästa studien. För det finns nu en lottad studie där man hade det här som ett utav råden och det var PredIMed-studien som var medelhavskost med ganska lite kolhydrater, mer betoning då på olivolja och nötter och bönor och linser och sånt. Men man skulle också dricka ett glas vin minst varje kväll med maten. Och den är ju den enda hälsostudien som har varit lottad som verkligen visat en effekt på hjärt-kärlsjukdom. Man fick 30% mindre hjärt-kärlsjukdom på 5 år med hela det paketet. Medelhavskost med rödvin.
Och du hade inte någon grupp som inte hade rödvin då?
Jo,
du hade
kontrollkosten
det också.
Är ju Livsmedelsverkets lågfettkost utan rödvin.
Och det är typ, ja.
Ja, det är bröd, potatis, pasta och ris.
Jo, men det är inte medelhavskost.
Nej.
Men du skulle ha haft en grupp, du skulle haft en ram till. Men man ska alltid göra det bättre.
Man skulle alltid ha gjort det ännu lite bättre.
Men det var bra. Det var tillräckligt bra i alla fall.
Slutligen det jag tycker är allra bäst om i den, för det jag brukar få mest mothugg är om, och det har jag hört Johan Karlsson som ju nu gudskelov går i pension, på generaldirektören.
Vi är så trevliga mot de här kollegorna, märker jag.
Ja, men hur som helst, det är jag som är lite tydlig där, för jag blev lite upprörd. Jag såg honom i tv i en debatt med Systembolagets vd, och så frågade de liksom, vad dricker du för vin då? Då svarade han bara, jag dricker inte vin, det ger cancer.
Ja, men det är så, vi har haft flera avsnitt med cancer där de påstår att alkohol ger cancer, och jag har så här försökt att säga emot, och då är det så här, nej, det ger cancer.
Men det gör inte det, för att i Predimed-studien har man specifikt publicerat vad som händer med cancer, och det man oftast brukar säga är bröstcancer hos kvinnor, har ni säkert hört. Det minskade till hälften när man åt medelhavskost.
Men cancer är väldigt många olika
former.
Jo,
men det är den typiska formen som man brukar lyfta fram. Så är det bröstcancer hos kvinnor bland annat.
Inte bukspottkörtelcancer.
Det är ju så sällsynt.
Ja,
man dör så snabbt och effektivt.
Ja, det är ett bra sätt att dö. Det är det faktiskt. Det går fort.
Det är alkoholen. Jag tror det är alkoholen som är alkoholen. Öl är dumt, för det är massa kolhydrater. Då måste du göra av med kolhydraterna. Så torra drycker. Förbränner allt. Ja,
för min del spelar det ingen roll. När jag gjorde 16 weeks of hell så åt jag 5000 kalorier per dag. Gick ändå det i vikt. Så jag kan
men det stämmer ju inte med alla människor i våran ålder.
Nej, det gör inte det.
Så den gamla klassiska svenska nattfösaren som kanske var då, det vi gjorde av potatis på den tiden, vodka liksom, det kan ju funka det med om man skulle tycka om det, om man inte får magsår.
Ja.
Eller.
Och så är det ju så starkt i halsen.
Ja, det är det jag menar. Ja, jag får ont i magen. Jag tycker rödvin är bättre.
Men vi går vidare här, för det finns så många saker, och det här är ju också saker vi har pratat om förr. Du säger att jag har för mig, du sa när du var första gången, du är ju vår favoritgäst, du har ju varit med i den här podden, vad är det, fjärde gången tror jag det är faktiskt.
Fjärde gången?
Ja, jag tror faktiskt
det. Ja, det blir det ju faktiskt, ja, det blir det. Med den inställda debatten.
Ja, som inte blir inställd, men som blev halvinställd kan vi säga. Men då sa du ju någonting om att stå är det nya röka.
Ja, alltså, det var ju lite vitsigt, jag har hört som... Ska ju inte bli anklagad för att slåss mot halmgubbar då, som jag blev igår. Utan Maj-Lis Helenius är professor på KI, älskar ju att säga att sitta är det nya röka. Och då kom det just en ovanligt välgjord epidemiologisk studie. För det här bygger egentligen bara på epidemiologi. Det finns ingen som har fått folk att stå upp i 10 år för att se vad som händer, det kan jag säga.
Det är en ganska svår studie att göra.
Det är en svår studie att göra, frivillig i alla fall. Så att då kom det en väldigt snygg kanadensisk studie från Ontario i Kanada, där de hade jättebra koll på alla sådana här confounders, och hade koll på folks utbildning och rökning och allting. Och jämförde då de som i affärer ofta stod upp hela dagarna och inte fick sitta ner med andra som var med på kontor och satt mest hela dagen. Och korrigerat för alla riskfaktorer och sånt där, och så visade det sig att det var nästan dubbla risken för hjärtinfarkt hos de som stod hela dagarna. Även då justerat för rökning och utbildning och allting, jämfört med de som satt mest hela tiden. Och det festliga tycker jag då, som aldrig trott på det där, var att det var exakt på siffran samma överdödlighet som det var om man rökte eller inte. Så det var precis så att det var stå som var det nya röka enligt den här studien på 7000 personer.
Men epidemiologi är vi ju lite skeptiska mot.
Det är svårt, men då ska man ju inte gå och säga att alla måste stå upp i alla fall.
Nej, det behöver man inte göra. Det finns inte så mycket belägg för just det.
Nej, man får välja, och jag tycker man kan gärna ha ett höj- och sänkbart skrivbord och stå ibland för att det är bra för ryggen. Men man behöver ju inte stå hela dagen bara för Maj-Lis Helenius säger det. Jag menar, det är ju antagligen så att många får faktiskt åderbråck och ont i fötterna och allting, och så får man en låggradig inflammation. Det känns så på mig i alla fall, om jag står still en hel dag.
Det är ju jättesvårt att få de här venerna att pumpa upp blodet om man står still hela tiden. Men cykla då?
Det är ganska dåliga på att vara tvåbenta, som jag brukar säga.
Ja. Men cykla, det är bra grejer.
Jag tror att det är rent livsfarligt i verkligheten. För att allra helst här i Stockholm, för man måste ta hänsyn till alla olyckor. Och någon gång har jag försökt räkna på den statistik som är, men den är inte jättelätt att få tag i och veta hur många som skadar sig i cykelolyckor. Men i storleksordningen minns jag att det ligger en inlagd hela tiden på mitt lasarett i Linköping för cykelskador, inlagd på sjukhus.
Men är inte det för att vi har för mycket mammals?
Ja, det är det säkert, men det är fortfarande sådana här lyckra män.
Middle-aged men in lycra.
Lyckra människor.
Ja, jag fattar inte det, jag cyklar ibland, men då cyklar jag i sådana här gubbcyklar. Ja. Det
kan inte vara så. Av någon
Nej, man gubbcyklar det för att man har liksom koll på allting. Och så det är som att man har portföljen med sig. Och då behöver man inte heller hjälm, vilket är en fördel. Men de här mammals behöver ju hjälm, för de tror ju att de är med i Tour de France.
Jag tycker ju det är så enkelt som det faktum att man måste sätta på sig en hjälm talar ju för att det är farligt.
Men man måste inte, det här är min, nu är men vi på min bok här. Man måste inte sätta på sig någon jävla hjälm om man inte är en mammal.
Nej, men det finns ju en lag på att man ska ha hjälm, och det talar ju för att det finns en risk med att cykla.
Ja, man kan ju cykla på något.
Cykla
på det kan man faktiskt göra. Eller så är det någon som cyklar på dig.
Här är ju alla elsparkcyklar också har krånglat till situationen faktiskt. Så det är alltid ju inte cyklisternas eget fel. I viss mån är det ju kollision med bilar också.
Ja, men det måste vara bättre att cykla här än i Göteborg, där de har en massa tåg på gatorna. Man hamnar i spåren.
Ja, de är i Norrköping.
Ja, det verkar livsfarligt. Där skulle jag aldrig cykla.
Spårvagnar är farligt.
Men en annan grej som du tog upp som jag tycker är jättespännande är att att misslyckas med bantning gör att man statistiskt sett levde längre.
Ja, men det är verkligen det är
fantastiskt spännande.
Nej, den sortens illustrationer av det som heter fetma-paradoxen är ju väldigt svåra att förstå. Mm. Och det ligger lite i bakgrunden i hela boken att jag försöker resonera runt det. För det är så många studier idag som visar att man har alltså bättre prognos när man är överviktig än när man är normalviktig. Det är visat på miljontals människor i västvärlden att det verkligen är så. Och det väntas ju oftast inte ens författarna utav artiklarna. Utan det bara kommer gång efter gång. Det är bättre att vara överviktig än normalviktig när man är medelålders.
Men det finns väl en gräns för det?
Ja, överviktig, alltså det är
25-30
BMI är bättre att ha än att ha mellan 18,5 och 25. 30-35 är okej. Över 35, då är det farligt igen. Så ser det ut i den kanske största den här är en stor metaanalys som kom i JAMA. Du får hitta den i boken. Det är 120 referenser i den. Det är det ena sättet man kan se det på. Och sen så det du just citerar är en finsk tvillingstudie som har gjort det här kolossalt väl. Jag måste nästan gå igenom lite hur den var upplagd, för det är så snyggt. Där har man alltså hittat då friska, man väljer ut friska, icke-deprimerande, arbetsföra finnar för att ta bort confounders så att de tar livet av sig eller något sånt där. Va? De fick bara ha högt blodtryck i princip. De skulle ha jobb så att de inte var en deppig grupp och sådär. Va? De fick inte äta antidepressiva. Och sen så frågar man dem, och alla var överviktiga eller feta. Man var intresserad av den gruppen. Mm, så frågar man dem, vill du gå ner i vikt den närmsta tiden? Och så valde man ut bara de som sa ja. För de ville gå ner i vikt. Mm. Så följde man dem i 6 år och såg om de då lyckades med sin viktnedgång. Och dela in dem i om de lyckades, om de var stabila eller om de gick upp i vikt då, om ni förstår. 3 grupper. Sen följde man dem i 19 år för att se vad som hände. Så man särskiljer viktnedgångsperioden med observationsperioden så att inte viktnedgången berodde på någon sjukdom till exempel. Va? Det är jättelistigt upplägg. Det är inte cancer som gör att de plötsligt går ner i vikt. Och när man då följde dem i 19 år så var det 85% ökad dödlighet om man lyckades med sin viktnedgång 6 år tid. Så om man vänder på det,
det var en blandning
av allting. Det var det vanliga, lite självmord i alla fall, olyckor och
cancer.
Själv
vet jag en studie som när jag läste medicin de hade gjort på kolesterol. Jag vet inte om
det är den gamla klassiska kolesterolstudien
de hade då sett någon...
De minskade hjärtsjukdom, men
lite grann, men de tog livet av sig. Och då sa de att det var bara slumpen, vilket ingen tror.
Men det där är ju en jätteintressant för mig som endokrinolog, eftersom kolesterol är ju en sån viktig molekyl till en massa könshormoner och stresshormoner.
Som medicinstudent vid det tillfället.
Men så var det.
Men hur kan ni bara tro att det är men helt det såg irrelevant?
Ut så. Ja, just det. Men det,
det
såg
var
ut.
Ju inte irrelevant nej, nej, att de nej, faktiskt tog livet
av sig. Det var
ju
därför man inte sänkte kolesterol innan statinerna kom. Mm. För innan det så såg det ut så. Mm. Man minskade hjärt-kärlsjukdomen, man ökade istället självmord och annan död. Så nettoeffekten var dålig. Ja. Men när statinerna kom så var det faktiskt en jättetydlig effekt på att inte blev motsvarande självmord och nej, sånt, utan bara hjärtsjukdomsminskning. Mm. Och sen dess har vi faktiskt fått de här PCSK9-hämmarna också nu, så vi kan sänka en gång till. Vi kan få ner kolesterolvärdena extremt lågt med biverkningsfria läkemedel som i sig är väldigt
dyra. Som inte leder till självmord?
Nej, fast man kombinerar så låga kolesterolvärden så att jag som endokrinolog börjar bli rädd att man ska få brist på testosteron och östrogen och kortison, men det har man inte kunnat belägga särskilt mycket. En del säger att de blir tomma i huvudet och det undrar jag om det hör ihop med att de har för lite kolesterol. Men det är ju samtidigt svårt hjärtsjuka patienter som får den jättestarka behandlingen. Mm. Men återigen, så om jag får hoppa tillbaka då, så är den här finska studien så var det alltså så att de som lyckades gå ner i vikt, de dog i förtid. Och då, det roliga är ju att vända på det. Man ska alltså sträva efter att gå ner i vikt när man är överviktig och ganska frisk arbetsför finne. Men sen ska man misslyckas. Det är då det går bäst. Hur ofta är det bra att misslyckas? Men, jag tycker det är mycket trevligare att se det så.
Ja, det är mycket trevligt. Men jag har ju en tanke. Är det inte så, jag kan ha helt fel för mig där, men är det inte så att man åtminstone hade teorin om de här som satt i koncentrationsläger som levde oerhört länge, som under en period, och det har man väl sett på
epigenetik.
Andra djur. Ja, men att de här som har svultit extremt.
Jo, hos djur är det ju så.
Ja, men borde det inte vara så hos människor också då?
Det är väl mycket möjligt att du går ner i någon slags halvdvala och blir kall och lever evigt, hur kul är det?
Nej, det är sant, men min pappa han hade
koncentrationsläger.
Nu är det här en verkligen anekdotisk bevisföring kan jag säga, men min pappas släkt har alla dött vid 66 års ålder utom min pappa som rökte och drack en massa vin. Men han fick tjocktarmscancer när han var 50 och så fick han stomi och så opererades han tillbaka, så han hade inte det. Men sen efter det så han åt så oerhört lite och han levde 15 år längre än alla sina släktingar.
Ja, men jag håller med om
det. Det är anekdotiskt.
Det stämmer kolossalt väl med alla djurförsök när man bara svälter djuren. Ja. Då lever man längre. Men alltså, och det vet vi ju, även om det idag är svårt att hitta data på det, för det är så sällsynt med svält i områden där det finns forskning. Men till slut går man ju ner så lågt i metabolismen så man går ner i något slags halvdvaleläge. Det är klart att man lever längre då, men liksom, hur kul är det?
Ja, det är inte
att leva dubbelt så länge fast på halvfart och vara alldeles kall om fingrarna hela tiden.
Ja, nej, det är inte bra. Men du, om vi nu säger...
Så jag tycker inte det är liksom inte så intressant. För det är ingen som vill ta sig dit direkt och tycker att det är värt att leva då.
Det är bara de här jakobinerna och moralisterna som vill det.
Men samtidigt, apropå det du sa om svår svält, det där har man till och med visat går i arv. Det är helt fantastiskt. Det är epigenetik har det visat
sig. Det är därför
sig.
Som jag ser
man,
ut som... Nej,
man
det
kan faktiskt finna ibland när man får ökad risk för metabolsyndrom och så om ens föräldrar har utsatt för svår svält. Det är alltså sådana här metyleringar av DNA som faktiskt går i arv, och det är jätteelegant evolutionärt ju att vi faktiskt, om släkten har haft det hårt, så går det vidare då att anlaga att vara snål med energin
just
till
det.
Barnen.
Just
det är visat faktiskt i Sverige också, men det är svårt nu eftersom vi har knappt någon svält ens historiskt att studera, men det har funnits möjlighet fortfarande att göra det även på oss här uppe i Skandinavien faktiskt.
Ja, det är där man har svultit under perioder liksom tidigare.
Ja, det måste ju finnas inom någon slags historisk tid och ska ha varit ganska svår svält för att sätta de här spåren då som går över då i nästa generation. Men slutligen då, jag måste ta den allra bästa studien nu, en stor studie på bortåt 40 000 individer, en slags metaanalys från Amerika där man faktiskt också har följt folk och deras viktutveckling, och i den visar man att om man är lite medelålders, det är lite halvvitt brett åldersspann. Om man är medelålders och fet och lyckas gå ner till bara vara överviktig, dör man också i förtid.
Så det är helt enkelt
det är verkligen fetma-paradoxen. Det är farligt att bli tjock på många sätt medicinskt, men det är ännu farligare att ta bort den där tjockheten.
Så när du väl har den så ska du helst vårda den ömt.
Ja, alltså i alla fall att vara överviktig.
Ja.
Sen är det svårt att veta vilka intervall och när och sånt. Mm. Men i den studien som ändå nog berör oss, för den var amerikansk. Vi är ganska lika amerikanare tyvärr, fast 10 år senare brukar det vara. Mm. Där var det alltså farligt att lyckas gå ner från fetma till övervikt. Då dog man i förtid.
Mm. Man kan sammanfatta det att det är bra att äta fett. Vilket fett ska man äta då? Det har vi också pratat om förr.
Jag tror ju att olivoljan är bäst, men smör ligger ju inte långt efter. Alltså. Mm. Och majsolja verkar tyvärr ganska farligt.
Ja, det har, just det, du får beskriva det.
Ja, det är ju bedrövligt. Det är ett av de tråkigaste grejerna inom kostforskningen att prata om ens. Men han som hittar på det här som Livsmedelsverket fortfarande tror på, att mättat fett var farligt och gav hjärtinfarkt. Det har ni säkert hört talas om. Han hette Ansel Keys och var professor i epidemiologi i USA på 60-talet. Det var han som fick sina lokalpolitiker att tro på det här, och sen har ju det spritt sig över hela världen. Så att det till och med på olivoljan i USA står att det finns inget mättat fett i. Jag tycker det är lite roligt. Mm. Men hur som helst, han gjorde en studie mellan 68 och 73 tror jag det var, som heter Minnesota Coronary Experiment. Där man tog då, det här var ju innan etiska nämnden fanns och sånt, så då tog man bara helt konkret och bytte ut maten på hälften av de som var inlagda länge. Ganska mycket mentalsjuka patienter, men allt möjligt, som hade inläggningar på ett år och sånt på olika hem. Så bytte man maten på hälften till att det var majsolja istället för vanligt mättat fett, och den andra åt sitt vanliga ganska mättat fett berikade kost. Egentligen kunde de tydligen hoppa av, men det var nog ingen som gjorde, för det visste de knappt att de kunde. Och de fick då det här i flera år, den här experimentkosten eller standardkosten. De fick inte ens dricka mjölk i kaffet, det var någon majsolje uppslammad grej.
Men
det
skulle de dog av, bara av tristess.
Det är möjligt.
Men jag antar att de dog i förtid.
Alltså, det är lite komplicerat, för det här var mellan 68 och 73, så det var ganska dåliga tekniker för att avgöra vad folk dog av. Och det blev nämligen så att Ansel Keys, som var en av då de som drev studien, han bara dumpade den. Han publicerade den aldrig, för han ville inte, uppenbarligen. Så den publicerades, tror jag, 2016 i British Medical Journal, genom att de på riktigt hade hittat magnetbanden med originaldata och lyckats dekoda dem och skriva en riktig vetenskaplig artikel. Men delvis var det ju lite svårt, för det var så gammalt och konstigt. Så artikeln som kom sen är en liten blandning mellan deras beräkningar och en del data som ändå smusslades undan i en avhandling på den där tiden. Mm-hmm. Men om jag får sammanfatta det helt kort då, så kunde man säkerställa att de som var över 65 år, och det var nog de flesta egentligen som var långliggade, där dog man i förtid då, när man alltså fick majsoljekosten jämfört med en standard med mycket mättat fett. Och tittade man på obduktioner, för det gjorde man ju på nästan allihop på den tiden, då var det dubbelt så mycket hjärtinfarkt hos de som åt majsolja jämfört med mättat fett.
Det är inget vidare.
Nej, alltså det verkar ju direkt livsfarligt. Mm. Och förlåt, jag tror det är viktigt att tänka på, som jag tänker mig i alla fall, majsolja var nog ingen djup tanke bakom. Det var bara att det inte skulle vara mättat fett, för det var det han var rädd för. Och majsolja är, som jag ser det, det är ju amerikanernas olja liksom. Inte sant? Mm. Vi gör rapsolja, de har majsolja. De gillar majs. Och då gör de oljan på den. Så jag tror inte det var någon djup tanke. Det var fler om mättat fett. Och det trodde han var bra jämfört med mättat fett. Och då blev det majsolja.
För att det där är åter en sån där grej som du och jag har pratat om tidigare. Men som när man tar upp det med andra i podden, så är det just det här att både du och jag hade ju ungefär... Den här teorin hade ju jag redan när jag läste medicin. Att vad är det som är så konstigt med mättat fett? Jag kunde inte utifrån när man läste fysiologi förstå att det skulle vara nyttigt med fleromättat men inte med mättat. Jag fattade inte det.
Man förgiftar ju sina barn om man låter dem amma.
Ja, om
hur smart
det
verkar
det
vara?
Ja.
Det är ju mest mättat fett i mänsklig bröstmjölk. Det är en taskig start i livet.
Ja, ja, och det är ju mättat fett. Så det är uppenbarligen så att vi gjorde för det. Men då var det någon som kom med den här fantastiska comebacken och sa, men det är just det som är problemet. Det är för lätt för oss att ta upp.
Men allt fett tas ju upp, annars så flyter det runt
i
toalettstolen.
Ursäkta,
van att umgås med mag-tarm-professorer. Om fettet inte tas upp så är det väldigt tydligt kliniskt, för då flyter det kvar. Det går knappt att spola ner,
nej,
om ni förstår. Steatorer är den medicinska termen. Det missar man inte om man har.
Nej.
Och jag
så
försöker säga att
upp,
fett tas ju alltid upp helt och hållet i kosten.
Ja,
annars söker man doktorn.
Ja, men jag håller med. Jag bara för fram...
Ja, det är någon som inte kan humanfysiologi.
Ja, det är vi överens om. Vi är överens om rätt mycket i den här frågan. Men att man ska akta sig för frukt och bulgur då? Varför ska man akta sig för bulgur?
Kolhydrater är det jag försöker säga. Man kan ju tåla kolhydrater om det är det enda man får i sig och man äter väldigt lite.
Uh-huh.
Men om man tjocknar på kolhydrater så blir man ju bukfet. Och det vill ju de flesta inte bli.
Sådär som
sumobrottare då.
Ja.
Vad äter de då, tror ni? De har haft 300 år på sig att prova ut hur man bäst blir tjock om magen. Man blir inte gärna en framgångsrik sumobrottare om man inte är tjock om magen. Vad äter de då? Ja, inte bulgur, men ris.
De äter ris.
Ja, ris med lite kycklingstuvning. Ja. Lågfettkost. Då får man en tjock och fin mage.
Men samtidigt så är det ju lite mer komplext än då, antar jag. För när vi hade
att alla vill bli super.
Nej, men än att det ena är superfarligt och det andra inte.
Ja, för det är klart.
När du och jag pratades vid första gången, då fick jag faktiskt en otroligt intressant TED-talk tillsänt mig av någon israelisk forskare som pratade om att det finns egentligen problemet med det här med vad är bra och vad är dålig mat. Frågan är helt felställd därför att vi är så otroligt genetiskt olika, så att menade han
att det vet för vi ju inte.
Ja, men alltså, de hade gjort en studie. Jag vet ju inte hur pass bra det representerar, men de hade i alla fall, och han problematiserade det själv i det här TED-talket, men han problematiserade så att ja, det bästa mått vi ändå har är att se vad händer med blodsockret efter. Det kan man säkert ha synpunkter på, men vad händer med blodsocker efter att man äter vissa typer av föda? Och då kunde man säga att det var så otroligt olika. Mm. Alltså vissa fick ju jätteblodsockerhöjningar av ris och andra fick det av fett. Att det var väldigt olika. Jag värderar inte hans studie, jag bara informerar.
Jag har läst det väldigt mycket just på det, eftersom jag har gjort väldigt många sådana studier själv. Där vi gett kosttester och studerat blodsocker och insulinreaktioner efteråt. Det är jättesvårt att hitta några stora bra studier. Ska man testa gener där som är många olika? Det finns inte sådana idag. Det är enstaka gener man har plockat ut alltså. Men det finns väldigt stora genetiska skillnader i hur starka betaceller man har.
Mm.
När man tittar på varför folk får diabetes,
och betaceller,
det är de som gör insulinet. Alltså. Mm. Och då visar det sig att den starkaste faktorn för huruvida du tål dina kolhydrater och din fetma eller så, det är egentligen inte kanske så mycket hur tjock du är, utan mer hur starka celler du har som gör insulin. För det är en sån här konstig, svag cellsort vi har som ger upp till slut, och det är då man får diabetes. Så när man söker på vad det är för starkaste genetiska mekanismer bakom skillnader i diabetes bland olika populationer och sånt, då är det nästan alltid betacellerna faktiskt. Mm. Och vi har ovanligt bra betaceller här uppe i Sverige, tycker jag är kul. Jag tror det hör ihop med att vi är ganska mycket
mjölkdrickare. Sämst har de där Oceanien, va?
Ja,
men det vet jag. På Nauru så har de ökat.
De är jättetjocka och de får diabetes allihopa,
ja.
Men alltså, ja, det är krångligt alltså. Mm.
Men du har ju
vi har hittat ganska mycket sånt i Afrika också, men där har de ju bara dött då när de fått diabetes. Så att men ni förstår, man har så dålig sjukvård. Mm. Så att jag börjar få sådana patienter nu, men det är väldigt mycket att de har helt andra betaceller, verkar det som. Och vi har knappt satt namn på deras diabetesformer. Nu heter den typ Flatbush diabetes och så, för att vi vet att den finns där. Somalier till exempel.
Ja.
Så att det finns jättestora genetiska skillnader i betacellernas funktion.
Men var det inte så när vi pratade om din Super Size Me-studie att det var ju väldigt stora skillnader. Och det ligger ju ändå i linje med den här absolut. Som den här israelen pratade om i sitt TED-talk.
Jag mest sa att vi har inte kommit så långt i det.
Nej.
För det är så många
gener. Men det är inte en helt osannolik tanke att det är så att vi är väldigt olika.
Det jag tydligast får svara på det är ju eskimoer. För jag tycker ju de är ett kul exempel på att man absolut inte behöver frukt. Försök hitta ett äppelträ på Grönland liksom.
Ja, det är svårt.
Ja, och de har ju klarat sig och ansågs förr att vara en ovanligt frisk ras, om man får använda det ordet då. Inuiter. Som hade väldigt lite hjärt-kärlsjukdom. En del sa till och med att de blödde ovanligt lätt när man skar dem. Så man tänkte sig att någonting var att de var... Det låter ju inte så trevligt. Men sådana beskrivningar finns i alla fall. Mm. Så att de på något sätt åt en naturlig kost som hindrade blodproppar och sånt då. Men det man tänker sig idag är ju förstås att det finns inga kolhydrater alls där. Och inga frukt, inga grönsaker heller. Så en tentafråga eller en muntlig fråga till mina studenter brukar vara. Varför fick de inte skörbjugg då?
Ja,
varför fick de inte C-vitaminbrist? Vad är svaret?
Det fanns inte C-vitamin i något annat.
Ja, i valskinn.
Valskinn, ja.
Det är rätt coolt.
Ja, det är cool. Nu har jag lärt mig något idag också.
Så om man knaprar i sig skinnet på rätt valar så får man i sig C-vitamin. Det är ganska skumt faktiskt.
Behöver du inte äta frukt.
Du behöver inte äta, de har ingen frukt.
Nej. Ja, men om vi går vidare då. Hur är det med Gundes grötfrukost då?
Han tål väl den för han är så sportig.
Han rör sig så himla mycket.
Ända fram till han får sitt förmaksflimmer.
Ja, just det. Men det är inte bra egentligen. Med...
Det är väldigt onödigt tycker jag. Men tycker man att den är hemskt viktig så kanske det hjälper den att hålla vikten och bli lagom tjock. Och så lever man länge i alla fall.
Ja. Nu kom vi ju faktiskt till mitt favoritämne. Det här har vi också. Det här är världens repetition. Men du och jag var ju ensam det mesta när vi pratade oss vid sist. Men framförallt en sak som vi hade. Du kanske hade mer vetenskapligt belägg för det. Men jag hade noterat redan tidigt i mitt liv en sak som jag stört mig på. Nämligen att alla går på gym, bylsar på sig en jävla massa kläder. Där, som tror att de ska gå ner i vikt. Det kommer en massa feta människor som satt på sig hur mycket kläder som helst och tror att de ska gå ner i vikt. Mm. Men om du ska gå ner i vikt så är det ju inte så bra att det är varmt.
Nej.
Utan vi har ju frysa ett organ. Är däremot väldigt bra för att gå ner i vikt.
Ja, alltså om man pallar det så kan man ju träna upp sin bruna fettväv och skapa sin egen värme. Mm. Alltså, det är det som gör talgoxarna att de kan stanna på vintrarna, inte sant? Om man ger dem talg. Så skapar de sin egen värme. Och vi har också den här bruna fettväven. Mm. Det kanske ni vet. Om man inte matar dem längre, sägs det kanske inte sant. Så kan de frysa ihjäl då. För att de, eld, det är lite överdrivet va. De hittar mat någon annanstans. Men de gör ju värmen i brun fettväv själva. Mm. Och det organet är vi också utrustade med. Förr trodde man att det bara fanns när man var barn. Men sen har det faktiskt visat sig ganska nyligen med ny modern teknik. Att det finns hos nästan alla vuxna också. Och jag gjorde en riktig frysstudie på 6 veckor när folk skulle frysa 1 timme om dagen. Och fick en hel del belägg för att de som lyckades frysa 1 hel timme om dagen fick lite mer av den här bruna fettväven och höjde metabolismen.
Och på så sätt går de ner i vikt.
Ja, om de fortsätter utsätta sig för kylan och inte bara plötsligt.
Det har vi enats om i för sig, så att det undviker.
Nej, men alltså, det kan ju hända att den formen av att elda energi och värme är mycket, mycket bättre. För faktiskt är det så att när de här bruna fettcellerna då, som är inte vita men bruna, alltså som skiljs från vanliga ganska vita fettväv, som egentligen inte är vit heller om vi äter för mycket morötter, det kanske ni vet, då blir den alldeles orange. Man kan till och med bli orange blek så här på vintern om man äter för mycket morötter. Vi lagrar karotenet där. Men om man nu utvecklar den här då förmågan att använda mer brun fettväv, så suger ju de i sig energi. Och det är ju fettsyror och socker. Så de kan faktiskt till och med sänka sockret. Mm. De cellerna när de då skapar värmen. Så det är kanske ett jättebra sätt att banta på. Och alla läkemedelsföretag.
Jag har alltid varit helt övertygad om att det är ett jättebra sätt att banta. Och att när man går och tränar.
Frys
om man vill
banta,
så frys in vintern.
Frys in vintern. Svettas in sommaren. Det sa väl gammelmormor, tror jag. Mm. Inte våran kanske. Men.
Ja, det låter ju lite. Sen kan man ju må psykiskt bättre. Vi sitter ju här i det här fina bokhandeln här och tittar på Wim Hof affischer. Han andas och fryser. Det ser man ju väldigt tydligt. Jag vet inte om ni känner till Wim Hof. Eller känner du till Wim Hof?
Ja, jag har ju sett lite. Han är ju helt fantastisk. Han måste ju ha en helt enorm brun fettväv med det han gör. Alltså.
Ja, men jag har ju en teaterlärare som kör sån här Wim Hof och han har ju lagt ut en massa såna här bilder där han själv, så han har lärt sig det, han sitter ute i snön och andas.
Det fanns ju något gammalt folkslag som vi tog koll på med våran mässling och sånt på i Sydafrika någonstans där ute på några öar långt ute, så där hela familjen satt ute i snön, barnen också, och tydligen inte frös. Det finns lite gamla bilder på dem. Älvslandet heter det, va?
Med något gammalt,
så är det, Älvslandet. Mm. Och det finns bilder på hur hela familjen satt utan kläder eller kanske med något pyttelite kläder ute i snön och uppenbarligen levde så. Mm. Och de hann man ju aldrig fånga in, för de dog då precis som en massa stackars indianer och sånt när vi koloniserar världen, vi nordeuropeer, så dog de i våra barnsjukdomar. Men det finns bilder på dem fortfarande hur de då faktiskt överlevde det här. Det känns ju väldigt rimligt att de hade gått om brun fettväv. För de hade inte päls eller något, så var det inte.
Nej.
Ja, samlas gör det absolut centralt här. Sen är det en del
du får
som
säga här bara för
sig
lyssnarna här, för jag är inte säker på att det hörs när man inte pratar i micken.
Det sitter centralt bland de stora kärlen, så att säga, kring hjärtat och kring de stora artärerna här mitt inne i bröstkorgen. Kanske till och med lite upp över de här stora blodkärlen till huvudet. Och det verkar som att vi har en liten fläck bakom ögonen också. Tycker jag är kul för er som gillar
bruna
att cykla ut när det är kallt.
Det
så att inte era ögon fryser fast. Så har ni ett litet värmeelement bakom där antagligen. Men mest sitter det centralt, och poängen med det i bröstkorgen då är ju att då värmer man ju upp blodet. Och därifrån, så, för det sitter runt de stora kärlen, så skickar man ut hyfsat varmt blod då från centrala kroppen.
Jag tänkte vi skulle gå vidare till fram emot avslutning här. Ja. Du har ju 10 gyllene regler.
Ja, jag kan dem inte utan till. Jag har dem här.
Gyllene regel nummer 1. Träna aldrig mer än du behöver. Vad säger du om det?
Ja, men det ska vara lagom.
Allting ska vara lagom.
Du ska ju känna för den träning du gör. Du ska ju inte ta order från någon annan som bestämmer över dig plötsligt hur mycket du ska träna.
Nej,
din vilja. För det funkar ändå inte.
Nej, då blir du bara stressad.
Efter ett år har alla slutat om man tittar på sån här fysisk aktivitet.
Inte efter tre veckor.
Men inom
det är bara att titta på gymmen i början på januari.
Vi säljer dem en massa kort och sen så kommer de inte tillbaka.
Ja.
Men
hur som helst. Det är ingen tillfällighet att de säljer årskort. Nej. Du kan liksom inte få klippkort där.
Men jag tycker om att säga ett år för att det har jag en bra referens på att när man ordinerar ökad fysisk aktivitet som en del kollegor gör mot depression och allt möjligt så har 95% slutat inom ett år.
Mm.
Sen kanske de allra flesta slutar redan efter 3 veckor eller något. Men inom ett år så har alla hoppat över det.
Det finns några som inte ens börjar.
Nej, precis. Så att det gör ändå ingen nytta. Jag tror mest att det leder till dåligt samvete. Ja. Man ska vilja träna själv.
Ja, det är ju, jag gillar ju att träna, det gör ju du också.
Det är därför boken heter Radikalt lagom, jag tränar alldeles för mycket.
Gyllene regel nummer 2 då, använd inte benen i onödan.
Nej, det är samma sak egentligen, men det är att tydligare göra att det är farligt att köra för många Vasalopp och det är maratonlopp är alldeles för tydligt och för långt farligt för nästan allihop och så vidare.
Ja, vi har ju nästan gått igenom alla dina regler, men vi kör dem ändå. Gyllene regel nummer 3, var tjock och lycklig.
Ja.
Är ju välkänt sedan länge, det vet man ju på något sätt empiriskt. Att det sa man ju alltid för att det var en tjock och fryntlig man. Liksom,
men det kanske är så enkelt att man kostar på sig en godisbit då och då utan så vansinnigt mycket dåligt samvete. Och då blir man så pass mycket lyckligare så att man lever lite längre än den som aldrig kostar på sig det. Och går runt och har dåligt samvete hela tiden.
Men hur ska det här gå till?
Det hjälper ju lite att läsa boken.
Nej, inte alls.
Jo, för man kan vara tjock med gott samvete.
Nej, men alltså, om du nu ska bli tjock och lycklig, om du då har gyllene regel nummer 4, säg adjö till kolhydraterna. Det är ju bästa sättet. Du går upp jättemycket.
Nej, jag kan hålla med att din motsägelse där säger att man får äta choklad om man blir tillräckligt lycklig av den.
Okej. Gyllene regel nummer 5, det har vi faktiskt inte pratat om, men skippa vitamintillskotten.
Ja. Nej, alltså det är så övertydligt. Det brukar jag aldrig få mothugg från mina kollegor. Att till och med de som tar vitamintillskott har lite mer sjukdomar än andra. Och jag har varit med i lottade studier som man fått visa sig när det blir mer hjärtsvikt av E-vitamin till exempel. Mm. Så det här att sälja antioxidanter, det tror jag härstammar från att vi, många av oss här, mina gamla kompisar, är uppvuxna med rostiga bilar. Alltså, då är det bra att stoppa rosten och oxidationen och det är bäst vi tar sånt. Men det funkar inte så på människor.
Sen är det jätteintressant. Har jag berättat det? Jag vet inte om jag berättat det på den. Jag gjorde ju en labb när jag läste medicin. Och det var på den tiden man i princip åt pasta och
ketchup.
Och då jag körde att jag bara käkade pasta och ketchup och något ensaka, falukorv eller något sånt där i en vecka. Och så skulle man skriva upp allt man hade ätit under den här veckan på den här näringsfysiologilabben. Det roliga var att när jag hade då ätit den sämsta kost man kan tänka sig. Och så räknade de ut hur mycket vitaminer jag hade fått i mig.
Noll. Nej, det var vitaminer.
Jag hade ju inte jag hade fått in tillräckligt av allt.
Ja.
Allt.
Det är jättesvårt att få vitaminbrist.
Ja. Det går inte. Min slutsats av det går inte. Jag har ätit så uselt att det går inte att få vitaminbrist.
Jag håller med. Nej, det är jättesvårt idag. Maten är faktiskt rätt bra nästan vad man än stoppar i sig.
Ja. Och skit är bra.
Ja, jag tror ju det. Nej, inte bokstavligen.
Nej,
kanske,
inte bokstavligt.
Men om man går in på det här med bakterier och sånt där så tror jag en del
det.
Men det
förordade.
Alltså, det finns inga riktigt bra studier på probiotika än, men det var därför jag fastnade. Det finns ju studier där man har gett folk riktig skit alltså. Men då måste man stoppa in den bakifrån och fått dem i balans igen i sina tarmkulturer, om ni förstår. Mm. Så det passar jag på. Det kan hända att det går att hitta någon probiotika som är riktigt bra. Men det är en helt annan sak.
Det jag syftar
på är de vanliga vitaminerna som ska vara antioxidanter och sen relaterade saker. Det finns verkligen inte visat att man behöver det alls. Nej. Det kan till och med vara skadligt om man inte har någon brist. Och brist är väldigt sällsynt i realiteten i Sverige idag. Om man inte har någon tarmsjukdom. Jag sitter ju med sådana patienter och mäter vitaminhalter, och det är verkligen jättesällsynt att någon har lyckats ha brist på något som inte har en uppenbar sjukdom, så ger de det här.
Men där kan man ju fundera på de här råden om D-vitamin som är
oerhört. Det är jättekrångligt, men där har vi börjat lugna ner oss. Jag sa ju det från första början när vi skulle börja testa D-vitamin just inom endokrinologin. Den hör ju till min specialitet, till osteoporos, benskörhet och sånt, va? Att det kommer ju inte göra någon nytta att substituera upp D-vitamin på vintrarna, för vi har gett D-vitamin i och för sig ihop med kalk, men i studier med tiotusentals deltagare inom benskörheten. Om det skulle haft några tydliga effekter på att folk fick bättre immunsystem eller mindre cancer eller blev mindre deppiga och sånt där, så hade vi sett det som ett rent bifynd i så stora studier. Och det gjorde vi aldrig.
Nej.
Men nu har ju studierna kommit som visar just det här. Att för vanliga människor som bara har lätt brist på vintern, så ser vi inga effekter direkt av att substituera D-vitamin. Däremot så kan, har man riktig brist, är det viktigt att substituera.
Och det är lättare om man är mörkhyad.
Ja, eller om man är institutionsboende och sånt. Ja, vi vet att i 50 år om man sitter på ett hem och inte kommer ut och inte får någon sol. Mm. Och då kanske också äter dåligt. För det är ju ganska vanligt. Va? Då kan man ha D-vitaminbrist.
Mm. Okej, okay. Bli fiberfri i regel nummer 6. Den har vi redan... Det är vi överens om då. Att inga fibrer. Det
är som man, om man inte är förstoppad, så behöver man inte stoppa i sig extra fibrer. I tron att man blir friskare av det.
Nej. Och fett är flott. Gillande regel nummer 7.
Jag har alltid gillat det. Brukar kalla oss flottister.
Ja, det är lite lagom lyx. Ja. Sådär. Fett är flott. Gillande regel nummer 8 då. På vintern bör du elda fett.
Mm. Det är den bruna fettväven som ju bokstavligen eldar upp kalorier och gör en varm och god inifrån. Och det verkar som man kan träna upp det. Så vinterbad är inte fel.
Nej, det tror jag.
Det visar ju också empiriskt att folk tränar upp sin förmåga att tåla det kalla vattnet. Det berättar ju de flesta som börjar vinterbada, att man kan vara i längre och längre. Och det borde ju rimligen höra ihop med det här.
Ja, det blir ju verkligen så. Jag höll på att vinterbada förr, och det blev ju väldigt mycket enklare efter ett tag. Så är det. Gyllene regel nummer 9. Vinet är din nya måltidsdryck.
Ja, till kvällsmaten. Sänk blodtrycket, blodsockret och förbättra blodfetterna.
Och så den sista gyllene regeln nummer 10. Den som tävlar kommer först till himlen.
Joakim som har ändrat den. Det är en snygg formulering. Det är verkligen sant. Vi möts där. Det skriver jag någonstans i boken också. Jag tränar ju lite för mycket, men det syftar på flimret och plötsligt död.
Men är inte det här, om man nu ska vara lite återigen här, är inte det här konditionsträning vi pratar om då?
Först, det är
det
att lyfta
tungt. Trodde jag det fanns en hel del belägg för att det är hyggligt nyttigt.
Ja, det håller jag inte alls med om. Men det krångliga med forskningen på tyngdlyftning och styrkelyft och sånt är att det är väldigt svårt att veta om de som man studerar inte också tar anabola steroider.
Alltså. Ja, det är sant.
Det är jättesvårt att veta, som ni säkert vet i alla tävlingar, hur svårt det är att sätta åt folk eller inte. Men att de verkligen gör det, för det kan ju vara i perioder och få enorma effekter.
Om vi pratar de här extremerna, men att bara allmänt...
Att hålla igång sina muskler, jag menar, om jag ska få någon slags... svara något på frågan vad är rimligt att göra då, om man nu inte ska vara ute och jogga så mycket. Alltså, man får ju använda benen gärna till att till exempel gå i trappor och kanske också bära lite ICA-kassar och sånt där för att hålla igång de stora musklerna.
De som bär ICA-kassarna i benen, menar du?
Ja.
Nej, jag bara skojar.
Ja. De hjälper ju till när man också sitter i händerna. Och då tänker jag mig, om man passar på att skippa sin hiss någon gång och bär upp lite tunga saker, så är ju ändå lårmusklerna de största musklerna, och också ryggen för alla som får med lite. Och det är ett ganska säkert sätt att hålla igång musklerna, för det är nämligen så att det som bränner mest kalorier på ett bra sätt i oss till vardags, även när vi inte rör oss, det är bara att ha muskler.
Mm.
Så tappar man en massa muskler, och det gör man ju regel med åren, så är det en viktig förklaring till varför man blir tjockare istället sen då, på ett otrevligt sätt. För att man blir snålare när man blir äldre. Så därför känns det ju vettigt att både behålla sin muskelmassa, vilket nu skyddar i den här halkan när man ska hoppa undan för er cyklister
ute
i Stockholmstrafiken.
Nu blandar han till mig i cyklisterna här. Jag lyfter tungt.
Så är det bra att ha muskler. Så att någon sån slags benövning tror jag är vettig. Ben- och ryggövning. Gå i trappor här i Stockholm och ha ett räcke bredvid om man blir vinglig. med ICA-kassa i den andra handen. Någonstans där är väl lagom, men man måste inte springa en massa för att du ska få någon bra
effekt. Men där är jag med, helt med det här konditionsträning, och det tycker jag är ren empiri.
Och man kan ju gå
återigen titta på maratonlöparen och titta på någon som inte håller
men
på.
Men den som går i lite trappor pigget istället för att hoppa upp med isen, känns ju ganska pigg med åren.
Dra någon hantel då. Kanske.
Mm, men se till att du kan gå några våningar även utan hiss. Det är bra om den inte funkar en dag.
Ja, det kan ju vara enklare att komma upp då. Mm. När hissen inte
komma
funkar.
Hem.
Ja, precis. Bara det. Det får nästan vara avslutande ord. Eller nästan avslutande ord ska jag säga.
Du har en sak att tillkännage.
Jag har en sak att tillkännage för våra lyssnare. Och det är att jag kommer att ta en paus som programledare för den här podden. Eftersom jag har varit dum nog enligt min producent att ställa upp som riksdagskandidat, så är det inte lämpligt att vara det. Och då har jag ju en fantastisk ersättare till mig på den här som programledare för Hälsa för ohälsosamma. Och det är nämligen vår favoritgäst. Den enda som har varit med 4 gånger i den här podden.
Du tittar på mig.
Jag tittar på dig, Fredrik. Du ska få vara min ersättare som programledare i podden Hälsa för ohälsosamma under valåret 2022.
Ja, det är väldigt ansvarsfullt.
Ja, och jag lämnar med varm hand över nästa program till dig.
En flottig varm näve.
En flottig, fett är flott. Flott är fett. Lycka till med det.
Tack.
Och det har varit fantastiskt roligt att göra den här podden, och jag kanske kommer tillbaka. Vet inte, du kanske gör det så otroligt mycket bättre än jag, så att jag inte är välkommen.
Marie Söderqvist är den som ser till att det kommer bli bra och pålitligt.
Ja, det tror jag också. Hon har sett till att hålla mig i schack i 3
års tid.
Hon har
berättat det.
Ja, jo, jag vet. Hon berättar gärna det. Tack för att ni har kommit hit och lyssnat. Tack så jättemycket, Fredrik. Lycka till framöver och lycka till med boken som jag måste säga är ju inte
att du får läsa.
Som inte har kommit ut en dag för tidigt.
Nej, vad bra. Tack, vi hörs.
Tack för att ni lyssnar på podden Hälsa för ohälsosamma. Jag heter Bengt Hedlund från Convenio Store Sweden, och det är vi som gör det här möjligt. Gå gärna in och mejla david.ebert@hälsaforohälsosamma.se. Gå också gärna in på vår hemsida hälsaforohälsosamma.se.